Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
En podcast från Aftonbladet.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information. Wrong information.
Sillypodden, det är fredag förmiddag. Vi har massor med grejer att gå igenom. Givetvis så sker ju allting som händer i världen nu mot en kuliss av det som händer i Ukraina. Och den absolut största nyheten i fotbollsvärlden för stunden, den handlar ju om Roman Abramovich och Chelsea. Abramovich, en av de här omstridda oligarkerna förstås från Ryssland som gjorde sig enormt rik. Vi pratar inte bara rik utan vi pratar fruktansvärt en av världens rikaste människor under 90-talet på då de naturtillgångar som fanns i Ryssland när Sovjetunionen hade kraschat. Och det här är ju en samling män som det handlar om, nära Putin såklart, som har kunnat göra det här. Roman Abramovich blev ju känd såklart när han köpte Chelsea. Och det går ju verkligen att argumentera för att han under de här senaste 20 åren har varit kanske hela fotbollsvärldens mest inflytelserika person. Därför att han förändrade spelplanen när han klev in. Vi hade haft rika ägare tidigare som Berlusconi och så vidare i Milan. Men inte någon med i det här sammanhanget obegränsade tillgångar. Det fanns inget tak för vad han kunde göra. Framförallt det regelverket som fanns på den tiden. Där han kunde lyfta in vilken tränare och vilken spelare han ville. Och bara bygga det här laget. Och just att han också gjorde det faktiskt ganska smart. Han gjorde det bra. Han valde inte dåtidens liksom mest meriterade. Då hade han väl gått på, ja, vem som nu var.
Jag
tänker tränare liksom för att bygga det här laget. Han tog ju då Mourinho från Porto som var the most up and coming tränare. Han satsade ändå ganska ungt, han satsade smart. Det var liksom han la de här pengarna på rätt hästar liksom. Mm. Och är ju i som en effekt av det som vi nu har sett en fotbollsvärld som har förändrats. Men jag tror inte att vi har ett Manchester City eller ett PSG idag och nu ser vi Newcastle och vi finns andra exempel runt om i Europa om inte Roman Abramovich hade gått in i Chelsea på det sättet han gjorde och varit så framgångsrik. Då hade vi satt andra typer av investerare, eventuellt samma aktörer i bakgrunden. Men det här med att man också, det som också var tydligt under framförallt de första åren med Chelsea är hur synlig han var i det här ägarskapet. Vi hade haft, det var ju mer som ett Berlusconi liksom ägde Milan.
Mer i bakgrunden. Var,
och det typiska i England var ju att du hade ägare liksom som aldrig syntes egentligen. Man visste inte riktigt vem det var. Det var något namn och sådär. Det var någon bilhandlare här och någon hästhandlare där. Liksom mer Mike Ashley-typer som inte kanske fanns på arenan alltid.
Han syntes i och för sig.
Ja, inte.
Cardiffs ägare syntes väl också, va? Han som buade när de släppte in 3-3. Eller,
ja, precis. Det är
i slutet,
också en av de här som har då dykt upp i svallvågorna. Men det vart ju tydligt att det här var viktigt för Roman Abramovichs personliga varumärke. Mm. Att synas väldigt mycket med de här framgångarna, med de här superstjärnorna, med de här troféerna. Sen har ju det varit ett problematiskt förhållande mellan den engelska fotbollen och Roman Abramovich. Han har ju varit oerhört uppskattad på många sätt och har fått access till enormt stora delar av den engelska fotbollen och marknaden genom sitt ägande av Chelsea. Men nu är det också tydligt att i det som händer i Ukraina med de sanktioner som införs mot oligarkerna så är han ju tvingad att sälja Chelsea. Exakt hur det hänger ihop och exakt hur logiken ser ut kan jag inte redogöra för. Men det är givetvis så att det är i strålkastarljuset från de sanktionerna som har införts mot Ryssland. Jag menar, han är Gazprom är en stor ägare. Den aktien rasade över 97% i början på veckan här. Det är ju total ekonomiskt liksom kaos i Ryssland på grund av de här sanktionerna förstås.
Det är det som är meningen med sanktionerna.
Det är liksom
också,
hela poängen. Och det har varit väldigt tydligt i de här sanktionerna att de man är ute efter är oligarkerna. Mm. Det är liksom Putins maktbas. Och där ingår Roman Abramovic. Det som var intressant tycker jag är att han säger att jag är beredd att sälja alla eventuella skulder som finns till honom och från klubben. Mm. Då stryker vi, ni behöver inte liksom tänka på det. Eventuell vinst ska doneras till välgörenhet för då krigets offer i Ukraina. Exakt vilka offer det är, eller det är lite oklart, man vet inte riktigt. Men han väljer i alla fall att använda ordet krig.
Det noterade jag också, men alltså, om man tittar på just Abramovic och det han har gjort i Chelsea, han är ju den som du säger, han är den som visar att sportswashing fungerar. För att alltså, vi pratar ju inte om Chelsea som den här, som om vart de pengarna kommer. Det gjorde vi då. I början av 2000-talet när man värvade, vad var det, Veron och Ballack och allt vad det var i början där. Sen har vi ju på något sätt Chelsea bara blivit självförsörjande på hela den här, den smarta metoden de har haft på att köpa väldigt mycket brett, låna ut, sälja och så vidare. Och hela den ungdomsakademin de har byggt upp och allting. De har investerat på ett sätt som gör att de har blivit självförsörjande på ett helt annat vis. Roman har klivit bort och Marina Granovska har ju klivit fram lite mer på senare år. Och det har ju visat för alla de här andra som har gått in och köpt klubbar att jo då, det funkar visst. Tack, tack. Det funkar. Mm. Och ja, här blir det ju i och med den här Ukraina-krisen såklart att han av diverse skäl då tvingas sälja. Men det är ju lite känslan av att det är viss Roman-washing som pågår nu också, att han försöker rädda sitt eget skinn och försöka distansera sig.
Kolla bara på John Terry liksom, han la ut. Och det är klart att det finns ju två aspekter här också. Han är ju en jätteframgångsrik ägare och liksom den kanske mest framgångsrika ägaren. Han har ju tagit Chelsea till liksom. Och ja, det... John Terry hyllade honom på en Instagram-bild och han sa tack för allt och eller vad det var. Men samtidigt, det är ju liksom pengarna man går, pengarna tillbaka när de såldes ut från Sovjetunionen. Det är ryska folkets pengar som man har skott sig på. Det är de som har gjort att han har blivit rik. Så att det är ju liksom, det är inte helt oproblematiskt heller liksom. Så att, och nu, sen försöker väl han nu, som du säger, rädda, det är liksom Roman washing, rädda sitt eget skinn och genom att använda ordet krig. Vi har sett flera ta avstånd från Putin också. Jag menar, till och med Sepp Blatter, det var ju som en parodi när han går ut och tar avstånd från Putin. Okej, okay, det är nog lite sent för dig att försöka rädda ditt rykte, men det blir liksom, ja, alla försöker, och det är därför han använder ordet krig också liksom. Det finns ju inte.
Nej, ja. Och hans egen dotter som är en stor influencer i Ryssland, Sofia Abramovic, gick ut väldigt tidigt och var liksom, det här är inte Rysslands krig, det här är Putins krig. Mm. Överstruken Putin liksom på Instagram. Det är ju enormt starka markeringar. Man måste förstå vilken kontext det här sker liksom. Det är något som man liksom inte gör normalt sett ostraffat i det landet. Och sen är det här, de här uppgifterna också om att Abramovic har varit involverad i de här fredssamtalen mellan Ryssland och Ukraina.
Det säger väl en del om att han var ganska nära på hur nära Putin han var då?
Ja, alltså, vi vet ju inte riktigt vad han har för roll där, men på något sätt är han involverad. Och i det här engagemanget, i den här involveringen, i det som händer just nu, så vart det omöjligt för honom att sitta kvar som ägare för Chelsea. Han försökte ta liksom ett annat kliv förra helgen när han lämnade över på något sätt styret av klubben till den här välgörenhet eller den här foundation-grejen, vad det nu var. Det var jävligt oklart, för det, så funkar det ju inte riktigt. Det finns inget, liksom, så här, det finns ingen reell makt att liksom lämna över. Inte så att man har en talepinne som man bara kan skicka vidare. Det var ett märkligt uttalande från början. Och nu då finns inte riktigt någon möjlighet för honom kvar. Han behöver ju få antagligen tillbaks en del pengar också.
Ja, det tänkte jag också, att det finns väl en ekonomisk aspekt i det, att hans rikedom har nog sjunkit ganska rejält.
För det finns ju risk att Storbritannien helt enkelt bara kliver in och skär av den tillgången ifrån honom.
Vilket de väl redan ändå försökt börja göra.
Vilket är liksom är, Abramovich är ju en av de som har nämnts i parlamentet tillsammans med också Osmanov, Arsenals tidigare delägare nu, som har vissa investeringar i Everton. Det är två stycken oligarker involverade i den engelska fotbollen som har namngetts av det brittiska parlamentet, och då blir det helt enkelt omöjligt. Och det är klart att det är en era på ett sätt som går i graven, en oerhört framgångsrik men på samma sätt väldigt problematisk era, och en era som förändrade fotbollen, skulle jag säga, för alltid. Som jag inledde med att säga, jag skulle nog vilja hävda att Roman Abramovic kanske är den mest inflytelserika enskilda personen inom världsfotbollen de senaste 20 åren. Därför att han förändrade spelplanen och på ett sätt som ingen annan har gjort.
Nej, och det var ju då liksom, jag kommer ihåg hur man snackade då när han kom in där början på 2000-talet, att det var liksom, han värvade Winston Bogarde och Michael Reitziger, så här stora som bara liksom, det gick ju stories om hur någon av dem lämnade en Ferrari på parkeringen och bara drog därifrån utan att, liksom, när de skulle lämna klubben, utan att bara skita i den, och att liksom någon satt och spelade i Chelseas reservlag i 2-3 år bara för att han hade så hög lön, liksom, han vägrade gå till någon annan.
Magnus Hedman.
Ja, nej men typ, det var ju såna stories att smika, och det var ju då liksom de här riktigt stora pengarna. Och sen, jag menar, sen kom ju Sheikh Mansour in i liksom Manchester City också. Där får man ju säga att det var ju några år efter, och där har de ju också liksom, det är väl hur City har byggt upp sitt Man City, eller City, ja, Football Group, med klubbar över i Japan, Australien och alltihopa. Så att det var liksom,
det är ju nästa steg i den här utvecklingen. Ja. Men vi ser ju också att det Roman Abramovich säljer här är ju en otroligt välmående fotbollsförening. Alltså, de har ju en akademi som är ett eget liksom miljonföretag, som en kassako. Det finns ju Chelsea-spelare i snart vartenda topplag ute i Europa, känns det som någon har betalat pengar till.
Ja, men framförallt
till Chelsea
titlar de har tagit.
Och vad de har tagit titlar och vad det är för. Men den stora frågan är, och det är ju det som Abramovich aldrig gjorde, det är ju den stora upprustningen av Stamford Bridge. Mm. En ny ägare kommer ju vilja bygga ut, alternativt bygga upp, i alla fall rusta upp.
Det är jäkligt svårt, alltså, bygga ut den. Det är jäkligt trångt där, alltså svårt. Fulham Road och alltihopa, det kommer bli, det måste de nästan flytta, känns det som, om de inte ska riva massa bostadshus och grejer.
Nej, det är, så är det ju. Det var väl som White Hart Lane, va, när de flyttade den. Det var ett jävla bråk under många år, och folk som inte ville flytta, och någon slaktare på hörnet där som vägrade, och det var liksom
det var nu när du säger det är ganska förvånande att de faktiskt inte har byggt en ny arena eller gjort något sånt under alla de här.
Det har ju varit ambitioner, men det har varit väldigt svårt. Så är det. Det är ju märkligt att man kommer till Stamford Bridge. Man märker ju knappt att man är framme vid en arena. Den bara, vad fan, den ska vara här någonstans. Ja, men där är den nog, va, liksom, i det där kvarteret. Den ligger så oerhört in, liksom, det blir kläm där bland husen.
Ungefär som skulle ligga Djurgården skulle ha en arena mitt på Östermalm, om man skulle försöka bygga ut den. De skulle få riva väldigt många andra dyra saker. Men sen var det en lite rolig grej på det här då. Måste jag få lite humor i det också. Tyckte jag att Patrik Bränning hade, vår kollega här, som svarade dig när du skrev ryktena stämde, borde inte saknas köpare. Då skrev han, sitter en jäkligt bitter saudisk sheik i Newcastle just nu och önskar att Ashley förhalat affären något år till.
Alltså,
jag menar, tänk det där. Chelsea blir ledigt ett halvår efter att
Roman
har köpt
Bin Salman
Newcastle.
Men Stavely var ju ute här också och tyckte det var helt osannolikt att Roman Abramovich tvingades sälja klubben i det här läget i en lång tv-intervju.
Ja, det är klart att hon tyckte. Amanda Stavely är många saker, men hon är inte helt emot den här idén av att oligarker ska kunna köpa fotbollsklubbar.
Nej, inte riktigt. Och hon vet att de kan i princip säga vad som helst när hon sitter där med sina pengar och kommer inte liksom rörelsen då. Men alltså, det är ju också det, att det här sker på något sätt. man undrar ju samtidigt då, varför är det inget snack kring till exempel då de saudiska ägarna? Det blir en så stor sak. Ja, det var ju snack i för sig.
Ja, det var väldigt mycket
om Newcastle. Det är mycket snack, men att liksom de sanktioner och så vidare absolut är en skillnad på det. Att det där Ryssland gör nu har liksom kommit i dagsljus, men man måste också komma ihåg allt som sker på andra delar av världen.
Ja, och det är ju såklart att det här sker ju väldigt mycket vid... Det handlar ju verkligen om vad som rubbar världsordningen och inte. Mm. Jag menar, Saudi bedriver ett enormt blodigt krig i Yemen just nu. Där bin Salman såklart är allra högst involverad och där det begås fruktansvärda krigsbrott liksom.
Men sen är det väl också så att liksom som supporter kan jag tänka mig att om du har hållit på Newcastle hela ditt liv och så kommer in en sån där, det är liksom svårt att vilja se allt liksom. Det är som supporter kollar man ju säkert via liksom klubbfärger och först och främst, och då vill man kanske liksom inte, ja men, och framförallt att det har varit så vanlig för, eller är en så vanlig företeelse runt om i fotbollsvärlden. Den där skillnaden hade varit någon. Det är väl därför det inte liksom kommer upp till ytan. Men det har ju varit, ska vi säga, stora grejer. Det har ju stora debatter. Men det är väl det att man vill sitt eget lag. Man får ju, Newcastle-supporterna får liksom, det blir som championship manager där.
Ja, det är oerhört problematiskt, och den som öppnade dörren en gång i tiden var Roman Abramovich. Det är därför han är den mest inflytelserika personen i fotbollsvärlden de senaste 20 åren, och nu ska han sälja Chelsea. Och vi får se vad som händer. Det fattas inte köpare, som vi var inne på. Det snackas om ett schweiziskt konsortium som ska ha...
Hans-Jörg Wyss
heter han så.
Var väl den schweiziske miljardären som var där. Så var det någon, vad heter det, Los Angeles ägare där, vad heter han, Todd Bueller eller något sånt.
Han som äger Lakers eller vadå?
Exakt. Okay, han är ju med också i den gruppen som uppges då vill jag köpa Chelsea. Conor McGregor har ju också anmält sitt intresse. Vi kan väl ta det, men
han kan väl omöjligt ha råd.
Nej, det finns ju inte på kartan.
Han får ju så fall fronta någon slags grupp med tunga miljarder. Ja. Nej, men det som, jag menar, Schweiz, absolut. Det är klart att det finns andra liksom snuskigt rika personer runt om i världen, men just de här stora idrottsbusinessen i USA, alltså där vi ser till exempel Arsenals ägare, Liverpools ägare, Manchester Uniteds ägare, jag skulle säga framför allt det för FSG, som är en väldigt typisk sån amerikansk alltså ett företag som äger stora franchises i olika ligor. De är väldigt bra, de vet hur man gör, de vet hur man får ett idrottslag att höja. Man har en väldigt tydlig plan i det här, så ska vi rekrytera, så ska vi göra, långsiktigt så kommer vi höja värdet på den här klubben. Och så har man gjort det då med Boston Red Sox, man har gjort det med ett NASCAR-lag, man har gjort det med Liverpool. Man var också initialt lite så här i det större företaget också involverade i Roma ett tag, och i alla fall en av delägarna var det, och nu har man köpt ett NHL-lag tror jag. Det var något, eller ja, de har köpt något nytt lag i alla fall.
Det finns många ägargrupper som äger många saker.
Ja, men den typen av ägargrupper som har, är enormt rika och som äger liksom flera olika franchises borta i USA har ju märkt hur mycket pengar det finns i den toppfotbollen i Europa. Så att det ser jag inte alls för osannolikt att det kommer en typ av sån konstellation in och kan lägga ett saftigt bud på Chelsea, för det rör sig om mycket pengar ju.
Och de ägarna känns ju mer kunniga i fotboll också på något vis. Alltså,
i alla fall idrottsaffären.
Ja, exakt. Liksom. Det är inte som Taksin Shinawatra, men det går ju stories som ägde City en gång i tiden när Svennis var där. De satt på läktaren, och så var matchen mellan Arsenal och City slut. Det var innan Svennis hade, alltså han hade tagit över, men innan att träna. Så var det några som kom ut och joggade ner, och då frågade Taksin Sven, jaha, ska de spela en till match nu?
Alltså, det är och det var också så här, det var ju alltså en diktator på landsflykt som hade liksom tömt statskassan
på tal om
skurkar inom fotbollen. Och han var ju också en av dem, för det blev ju en hype där precis efter när köpte Roman Chelsea, var det 20 år sedan prick va?
Ja, var det inte 2022? Ja, precis. Nej, 22, och sen tog taxin och de över där vid 2006 eller 2007 va, och sen så fick ju Sven Göran Eriksson och Hasse Backe sparken där 2008, och då gick det typ 3-4 månader så tog Sheikh Mansour över.
Ja, alltså precis. Det finns ju en viktig aspekt i det hela också med de här amerikanska bolagen. Problemet med dem, om man tittar rent sportsligt, det är att de ser det som att de vill gå med vinst på saker.
Ja, ja.
Och det är ju en stor skillnad på det också. Roman Abramovich säger att han försökte ju inte gå med vinst på det där laget. Det var ju aldrig det som var grejen. Det var ju intresset i Chelsea, intresset i att göra den klubben så bra som möjligt. Om du ska ha det intresset som ägare, måste du räkna med att det är ju inte en bra ekonomisk affär att äga en fotbollsklubb. Om du bara tänker rent ekonomiskt, då kommer det, alltså antingen kommer inte fotbollsklubben gå särskilt bra ifall den bara går plus konstant, för den ska inte göra det. I alla fall inte i dagens liksom dagordning om hur fotbollen ser ut idag.
Det är så Barnsley har det med Paul, det här, Paul Conwell, vad är det de som äger, samma som äger Genoa, de amerikanska ägarna. Kolla hur det går för dem. De är också så här, det spelar ingen roll om de åker ner till League One liksom. Bara klubben går med vinst, och de har gjort sig av med väldigt mycket. Ja. Spelare och ledare.
Så är det. Men vi får väl helt enkelt bara konstatera att vi följer ju såklart den här frågan. Vi kommer prata mer om den på måndag i Premier League-podden också. Följer vad som händer där. Men det finns fler implikationer och komplikationer rörande den ryska invasionen av Ukraina när vi pratar fotboll. Vi har ett antal svenskar bland annat med kontrakt i ryska klubbar i en rysk liga som har slängts ut från allt europeiskt spel bland annat.
Ja, där är det ju liksom extremt problematiskt för allihopa. För jag menar, ligan, dels är det ju liksom ligan kommer ju fortsätta som vanligt, men de får inte spela i någon europeisk kupper. De blir uteslutna ur det här ekonomiska systemet, så inga klubbar kan ju, om du skulle fortsätta köpa spelare, hur gör man då? Nej, man kan inte skicka pengar. Det kan inte göras någon en enda affär. Vi säger att
snart kommer de inte kunna flyga längre.
Nej,
eller?
Precis. Mm. Och jag menar, sen om det säger att det fortsätter här, ska de bara spela ligan där, vad spelar för roll om man vinner då? Du kommer inte kunna komma till någon europeisk cup, ingenting, ligan bara fortsätter, så ingen kommer vilja vara där. Men nu har det ju börjat här, att började det ju med Krasnodar som släppte några spelare, Viktor Claesson bland annat, som blir fri. Då kommer ju nästa problem. Okej, vad ska han göra nu? Han sitter med ett kontrakt, men liksom som gäller till sommaren. Och det har ju inte brytits, utan han har bara lämnat klubben. Mm. Men det gäller fram till sommaren. Ja, vad ska han göra? Vi säger att det blir som FIFA Pro vill då, att de bryter alla kontrakt. Mm. Okej, då har vi ett transferfönster som är stängt i nästan alla ligor förutom Sverige och några till. Ska de då gå på korttidskontrakt och liksom komma in till svenska, eller jag vet inte om det, Norge är öppet fortfarande eller sådär också, eller sådär, och spela där i 3 månader, och liksom det rubbas ju väldigt mycket lagbyggen och sådär. Visserligen är ju bra spelare, eller ska de skriva på för, jag menar, en sån som Pontus Almqvist som har, de har nobbat bud på 10 miljoner euro tror jag från någon tysk klubb. Ska han gå dit? Okej, han kommer gå dit. Ja, men då är det 4 månader tills nästa match. Visserligen så är det ju liksom, för transferfönstret i Tyskland öppnar 1 juli. Visserligen kommer han få med att träna med A-laget när de slutar säsongen, och sen åka på semester och sen komma tillbaka. Ja, så kanske det blir då. Mm. Men det är ju ändå så här att du missar matchträning på 4 månader, så det blir ett jättedilemma. Och sen är det ju klart att, jag menar, de här svenska klubbarna, det skulle vara om det är någon korttidslösning med alla i så fall. Jag menar, Viktor Claesson har ju till exempel köpt en stor lägenhet i Stockholm här, bara för, jag vet inte om det var förra året eller något år sedan i alla fall. Om han har varit hemma och tränat med Djurgården, han ska skriva korttidskontrakt med dem då liksom.
Fram till juli innan han drar till.
Ja, 15 liksom, juli, ja precis.
Marek Hamsik-lösningen.
Ja, eller liksom, och Jordan Larsson, alltså jag har svårt att se det, jag tror väl, alltså i så fall är det väl, men då är att de får skriva på, för att alla de här spelarna som är där vill ju inte tillbaka till Sverige i de karriärslägena de är. Nej. Och skriva någon längre kontrakt med någon svensk klubb. Jag menar, Jordan Larsson kommer ju ha säkerligen jättemånga bud på sig.
Viktor
Claesson, jag menar, ja. Viktor Claesson som har liksom precis kommit tillbaka från en korsbandsskada, var ju jättenära att gå till Newcastle innan han skadats liksom. Så att där finns
det är ju en svensk landslagsspelare liksom. Det är ju...
Däremot så är väl de här som det kan lösa sig för, det är de här eller Björnström till exempel som jag menar, han är ju aktuell för allsvenskan, och ja. Bryts det där, det är väl där han går och väntar på nu, han är väl där hemma, så är väl AIK Sirius som är aktuellt, antar jag. Kalmar också med i bilden, men vad jag hör så vill han bo kvar i Stockholm med omnejd. Ja. Och så är det ju så Hadzika Dunic då också som vill hem till Malmö. Jag menar, det är sådana spelare som kan skriva längre kontrakt. Och där blir det ju lite jackpot då för klubbarna att de får dem gratis om nu kontrakten skulle brytas, vilket spelarfacket vill då. Så att,
men då är frågan om kontrakten bryts, räknas de som... alltså free agents.
Ja, det gör de.
Då kan du registrera i Spanien till exempel.
Ja, men då finns det ju vissa andra regler som gäller som gör att de teoretiskt sett skulle kunna. Men det beror lite på, jag är inte helt...
Men då måste de klubbarna få dispens för att värva. Det är väl bara om man får skador eller något sånt där, är det inte det?
Ja, fast alltså, vad heter det, kontraktlösa spelare. Men då är frågan, det måste ju också vara så att kontraktet ska väl ha gått ut och innan fönstret stänger.
Precis.
Inte bara liksom bryta kontraktet och sen skicka. Nej. Det var ju därför det var viktigt, till exempel i fallet Arsenal och Barcelona om Pierre-Emerick Aubameyang, att Arsenal skulle ha brutit avtalet innan deadline för att Barcelona skulle kunna signa honom på fri transfer efter deadline. Det var därför de inte signade honom direkt.
Nej,
och inte behövde göra det. Så att det ligger väl något i det här. Men sen samtidigt i ett sånt här läge är det väl inte helt otänkbart att man skulle kunna ge någon form av dispens att han plockar in honom på fri transfer då.
Men då är det så här också att vi säger att det var ju nu därför som jag tror Krasnodar var så tydlig med att Viktor Claesson får lämna, men hans kontrakt kommer gälla fram till sommaren, för de vill ju ha pengar liksom för att de ska köpa utanför det här kontraktet. Men hur ska det gå till? Hur ska de få betalt? Det är jättemånga frågetecken här. Och det här liksom måste ju nästan komma en lösning på, för annars kommer det bli något vakuum där. Men det är som du säger, det bästa vore ju att bryta alla kontrakt i Ryssland med de utländska spelarna och sen får de gå liksom till som bossman till, men det, ja.
Jag vet inte hur det ser ut exakt med marknaden utanför Europa, hur deras liksom transferfönster ser ut, om det finns något sorts MLS-fönster du kan gå till.
Ja, MLS kan du gå till.
Ja, eller till japanska ligan eller till kinesiska vill man kanske till just nu heller, men det finns ju andra ligor, koreanska.
Ja.
Så där finns det ju marknader också. Det är väl också, vi pratar 4 månader är inte överdrivet lång tid.
Nej.
Alltså det är inte helt otänkbart att tänka sig att en spelare som säger Almqvist och inte lider allt för mycket av att inte spela 4 månader.
Nej, precis. Han skulle kunna gå till en tysk klubb, vara med och sen liksom, sen är det ju försäsong, liksom försäsongen börjar ju i slutet av juli redan. Ja. Så jag menar, det är ju på så vis är det ju, men det kommer bli
tufft i lösning bara så länge åka hem och träna med Norrköping eller vad det nu skulle vara för någonting.
Typ något sånt.
Och sen så när man vill skriva korttidskontrakt med dem kan man väl göra där liksom, men det, jag tror, det är väl lite, jag vet, det var väl Rickard Norling som använde de termerna, att det var lite som han fick känslan av NHL-lockouten lite, att det skulle kunna bli något sånt. Det känns inte som att det kommer bli riktigt samma tillströmning. Nej. Det känns ju inte som att de absolut största stjärnorna där borta kommer känna, men jag ska hålla igång i allsvenskan.
Men då har du ett problem till. Ta Pontus Almqvist till exempel, som har gjort 6 mål. Och,
han har gjort det jättebra.
Han har gjort det jättebra. Säg att hans marknadsvärde är jättehögt nu. Säg att han skriver på för Norrköping då från april till juli och gör i 2 framspelningar. Då är hans marknadsvärde, det har inte varit bra för hans marknadsvärde då, tror jag.
Nej, så är det ju.
Så jag menar, och det är också en risk man tar istället för. Så att, nej, det finns jättemånga aspekter i det här som ingen har något svar på än, tror jag.
Nej, det är väldigt svårt, och det här är också någonting som vi bara får helt enkelt... ingen vet ju, det är ju kaos just nu överallt och ingen vet vad som kommer hända. Och det finns ju den här aspekten, jag menar, i de här klubbarna. Vi vet till exempel att den här blockaden då, alla de här sanktionerna mot Ryssland, kommer göra att det kommer inte vara någon flygtrafik i Ryssland om ett par veckor, därför att det finns inga reservdelar till flygplan. Du måste kontinuerligt underhålla flygplan för att de ska kunna flyga. Och då behöver du reservdelar och du måste byta ut prylar, och annars får du inte flyga med flygplanen. Och de reservdelarna kommer inte till Ryssland, så att om ett par veckor så kanske du inte ens tar dig liksom mellan städer för att kunna spela fotbollsmatcher. Och det är ju bara såklart en liten effekt.
Tänk att veta det som spelare ska åka till en bortamatch bara om 2-3 veckor.
Ja, alltså det kommer få så enorma konsekvenser, och jag menar, Ryssland är ju ett land på väg ner i fullständigt fördärv på grund av det som händer. Och för att tala om Ukraina som ju är fullständigt sönderbombat snart här. Det är ju en grotesk...
Vi får hoppas att den här dåren tar sitt förnuft i fånga.
Ja, verkligen. Det är en grotesk situation. På andra håll i världen har vi bland annat John Guidetti som nu är helt klar för AIK.
Precis, pappan är påskriven nu så han blir AIK-spelare från och med till sommaren. AIK är där nu och försöker lösa att han ska komma redan nu till våren. De har goda förhoppningar om att lösa det. Sen tror jag det är Det är lite så här rättigheter kring Gudettis namn och sånt där som måste göras klart och sådär. Men han kommer bli en grym tillgång och är klar för AIK. Det var ju lite som om de fick sin drömvärmning. Då var vi inne på det tidigare att han kommer ju att tillföra väldigt mycket, tror jag, både på och utanför planen. Framförallt, jag var inne på tidigare vad han kommer tillföra liksom rent marknadsmässigt i ekonomin. Han kommer sälja mer årskort och tröjor och alltihopa. Men sen, jag menar, kolla på AIKs trupp nu med Lustig, John Guidetti, Seb Larsson, Nabil Bahoui, Kristoffer Nordfeldt, Milosevic. Alltså det måste vara en dröm för en junior att komma in i en sån trupp och unga spelare och kunna ha massa att se upp till och lära sig av. Och de här unga spelarna kan de betyda extremt mycket för. Och jag tror han kommer, ja, vi vet ju hur vilken roll Guidetti hade i landslaget också. Just, inte anfallare var han såklart, men han hade ju även en roll som glädjespridare och liksom vad han gör för gruppdynamiken. Det känns som en klockren värvning, och det är nog, jag tror att de här pengarna tror jag är väl investerade. Jag tror att steget från La Liga till Allsvenskan är ju väldigt stort också, så jag tror många har liksom, ja, som jag var inne på tidigare, fått ha lite stora förhoppningar eller stora förväntningar på hur bra Allsvenskan är egentligen. Jag tror att det är ganska lätt att göra 10 mål för en lirare som kanske inte har gjort så många mål ut i Europa, men ändå spelat hyfsat kontinuerligt.
Vi har också skarpt läge med Kiese Thelin i Malmö FF.
Ja, precis. Där har ju Malmö bestämt sig för att gå stenhårt för honom. Han sitter ju i ett kontrakt med Banyas, där han har gjort 4 mål på 15 matcher. Det är som utländsk spelare, så är det bra, men det är inte så här wow. Banyas har väl lite så där, jag tror inte de passar det Kiese Thelins spelstil heller. Jag tror han mår bäst av som spelare också, var hemma i Malmö och ha liksom ett mer europeiskt, han är inte en sån där stjärna som dribblar och sådär som de vill ha där nere, utan han har ju varit nyttig där och hade varit en drömvärmning för Malmö. Vad jag hör så närmare sig, Malmö jobbar hårt på det, det blir väl en ganska stor sign-on-bonus där också. Har fått lite obekräftade uppgifter om att han ska presenteras efter den 11 mars, jag har inte kollat upp det här riktigt. Eller jag har inte fått kollat upp vad jag försökt göra, men jag har inte fått bekräftat att det är 100 så, och att de förhandlar med att bryta kontraktet ner han vill ha. De förhandlar med 6 eller 9 månadslöner som man ska få, för det är extremt mycket pengar där nere i Banyas.
Såklart. Men han har väl sett till att han inte behöver tänka på ekonomin resten av sitt liv.
Nej, nu känns det ju så. Han har varit i Bordeaux, hade jättelön i Anderlecht, Banyas nu, om de köper ut honom, och sen får han en jättesign-on i Malmö. Det är klart att det kommer att bli bra. Jag menar, han har fått lite för mycket skit tycker jag med det här med att han inte gör mål och sådär. Han har faktiskt gjort en del mål, bland annat kom han väl 2 i belgiska skytteligan, han var i Vasslan Beveren, va?
Vi ska ju komma ihåg, alltså så här, om man tittar bara på Kiese Thelin som spelare, det är ju en värvning som håller minst samma nivå som John Guidetti.
Ja.
Sett till, ja, alltså, utan tvekan. Alltså det är ju spelare som ändå har ansetts ungefärligt likvärdiga i liksom landslagsögon, ungefär på samma statusnivå tidigare. Kiese kanske lite plus för Kiese Thelin senare åren. Men det är ju en supervärvning av Malmö, det är precis rätt typ av spelare de får in också. Så att det känns ju otroligt rimligt.
Ja, verkligen. Och framförallt även en spelare och ha en dröm att ha bredvid sig för andra anfallare. Jag kommer ihåg hur mycket Marcus Rosenberg hyllade honom när han spelade bredvid. Så att, ja, nej, en grym värvning om den går i lås för Malmö, vilket väldigt mycket talar för.
Ja. Hammarby på scout. Resa.
Ja, det var ju lite roligt där. Micke Hjelmberg, scouten, la ju ut på sin Insta-story och så skrev han Somewhere in Europe, och så gjorde han en rätt rolig video där när han och sportchefen Jesper Jansson gjorde hoppsasteg, och så ville de försöka, jag vet inte om de ville försöka hinta om det var något på gång där, men som jag fattade så har de gjort en scoutingresa. De har varit i Paris med omnejd och sett matcher. Och då har jag försökt listat ut här. Eller jag vet att de har hört sig för tidigare med Niklas Eliasson. Som har varit i Norrköping, Falkenberg, AIK tidigare. Ytter, det är där Hammarby söker. Ytter, anfallare och mittback. Så att då, och Amiens hade ju, vad heter det, hemmamatch mot Niklas Eliassons NIM. Och det ligger ju 16 mil från Paris, så jag tror att de var där och såg. Och sen så finns det annan ytter som det har ryktats om, det var Varis Majed.
Jag har en bra story där.
Ja.
Det var det som jag, ja, ni som lyssnar, jag har säkert sagt det massa gånger tidigare, men jag jobbade en gång i tiden för BK Häcken.
Ja.
på och för Gothia Cup. Så att jag var då presschef för Gothia Cup och jobbade resten av året som någon slags skribent och gjorde webb-tv och såna saker för BK Häcken då.
BK Häcken-podden fanns den på den tiden?
gjorde faktiskt en något slags, ordet podcast var inte riktigt begreppet.
Då var det radio.
Vi gjorde någon slags digital radio, ett par avsnitt från Journalisthögskolans lokaler där tillsammans med Sonny Karlsson var nog med. Men då minns jag att han som var kanslichef då, Thomas Olsson, under en Gothia Cup dök upp på BK Häckens kansli då och sa, ni måste åka och kolla på den här killen. Nu var 15-åring som då spelade, han var från Ghana och jag minns inte riktigt vad han spelade för klubb. Jag tror att det var något brittiskt projekt, någonting som han var och jag är inte helt säker på vad det var för någonting, men han var 15 år och han liksom bara öste in mål och då hade då kanslichef Thomas Olsson stått nere och kollat fotboll som man gör i Gothia Cup och sett den här 15-åringen och tyckte, det här är ju så att jag tror Sonny Karlsson åkte nog ner och tog sig en
titt då liksom.
Och var så här, nu måste vi liksom så här, måste vi gömma honom så att ingen annan får syn på honom. Vilken jävla diamant det här var liksom. Så de skrev nog ett kontrakt redan där. Ja, så han gick ju på och flyttade till Göteborg, till Hisingen då, som 16-åring kan vara då när han kom då. Säsongen efter. Och
hyfsat sjukt.
Ja, klev ju alltså direkt in liksom på, jag menar, juniorlaget och så vidare, men var ju liksom alldeles för bra.
Ja, och den saken, alldeles för snabb.
Och det jag minns var att de gjorde ju såna här tester då, hastighetstester, 10 meter, 15 meter, 20 meter. Och Daniel Larsson hade då precis flyttat till Malmö och hade ju alla rekord. Han hade ju alla rekord från BK Häcken. Och så kommer då den här Majid som ingen kände, 16 bast, och bara sopade de här rekorden med matt. Alltså det var liksom inte, var inte ett snack. Det fanns inte ett rekord kvar för någon efter han hade varit där. Och var väl, spelade då i juniorlaget och gjorde liksom sådär, men du vet, han gjorde 5 mål varje match kändes som. Det var helt sjukt. Och var 17 kanske när han klev upp i A-laget och gjorde sina första matcher. Och redan där kände man ju, den här killen är för bra för allsvenskan.
Ja, han var grym.
Han var fruktansvärt bra och spelade ett par säsonger och stack iväg väl till Ryssland först.
Ja, precis.
Var han en sväng, varit nere i Portugal.
Porto en sväng.
Han var i Porto och spelade en del och var ganska bra. Han var inte ordinarie direkt. Men...
Det var inte så många matcher han gjorde där. Jag ska ärligt säga att jag googlar här nu också. Ja. Men... nej, men sen har han ju varit i Frankrike liksom. Nans gjorde han väl en hel del, Strasbourg nu liksom. Det är ju en, han har ju varit på en bra nivå, extremt många landskamper för Ghana på CV. Faktiskt inte mer än 30-31 där fortfarande. Så att han är ju inte så gammal.
Han är 30 år.
Ja, du tänkte att
hur kan han inte fortfarande vara 17 bast och komma in på kansliet och fråga ifall man, vart man skriver ut papper.
Ja, du ser det som en evighet på så vis. Det, för det är ju sant i för sig.
Men jag som har blivit gammal.
Ja, men de hade, alltså Strasbourg hade ju också match då. Och mellan Strasbourg och Paris tar det typ 1 timme och 50 minuter med sådana här snabbtåg.
Ja.
Terrain grand vitesse. Så att jag tror att också man var där och kollade på honom. Sen om de lyckas värva eller om det är aktuellt med värvning, det vet jag inte. Man har varit på scoutingresa i alla fall.
Ja, det hade varit väldigt roligt att se honom tillbaka i allsvenskan i alla fall. Det var liksom, man gillar den här typen av cirkelslutningar på något sätt.
Alltså det känns väl mer spontant rimligt med honom än Niklas Eliasson till allsvenskan. Jag förstår inte riktigt varför Niklas Eliasson skulle vilja tillbaka till allsvenskan i det här läget.
Han är ordinarie NIM i League 2 då.
Ja, precis, och gjort det bra där också. Gör en hel del poäng och då gjorde han det väldigt bra i ligan säsongen innan. Och är väl i princip bara där för att de åkte ur och han trivs i den klubben.
Och jag tror att om han skulle gå tillbaka till allsvenskan nu, då blir det nog ganska svårt att komma ut igen, tror jag. Det måste vara ruggigt bra. Sen är det bra att kunna stanna ute och ha de där meriterna ändå som han har och kunna få något...
Nu vet jag inte vart NIM ligger i tabellen riktigt, men det är väl inte helt otänkbart att se en återkomst i ligan om man trivs där borta också. Det är ju en bra nivå på den ligan. Finns det ju inte överhuvudtaget någon anledning för honom att flytta hem, kan jag känna i alla fall.
Det är nog så är det nog.
Vi konstaterar också att det inte blir Sydkorea för Ludvigsson.
Ludvigsson, nej.
Att vi ens trodde att det skulle bli, det känns så självklart.
Ja, men kändes, ja, men han kändes ju som typen som liksom gillar ett äventyr, eller?
Ja, verkligen, det gör jag. Men samtidigt så, det här att han förlänger nu, för att han tackade nej till det här Ulsan Hyundai.
Precis.
Och det var bra mycket pengar han tackade nej till. Så hans legendstatus eller odödlighet i Bayern blir väl ännu större än det här. Legend kanske han inte är än, men han spelar 2 säsonger. Men han har ju extrem popularitet och supportrarna, jag fick, när jag skrev den här nyheten, så jag var ju extremt mycket respons. Det var ju i klass med Gudetti till AIK där. Så att man, man ser ju vad han betyder för Hammarby, och det är väl lite grann så här också, Hammarby har saknat en sån här spelare, och jag menar lojalitet gentemot klubben, det är ju det är liksom som ja, det är ju supportrarna vill ha.
Ja, men alltså, sen Kennedy kanske egentligen, alltså ja. En riktig galjonsfigur.
Ja, och det är framförallt det man saknar Hammarby nu, det gör man lite, det är liksom den här förankringen i Södermalm och sådär. Mm. Nu är han från vad heter det?
Göteborg.
Ja, men vad heter det? Den där Sävedalen.
Sävedalen.
Precis. Så att, men jag måste säga, den här symbolen för lojalitet, dels det som hände med Milos här med, och allt som har varit i Hammarby tidigare, så där, att de inte har så vill man ju ha en sån här och luta sig mot, och det tror jag är ganska skönt att Hammarby-supporterna fick då, och han har ju alla chanser att bli en ja, odödlig Hammarby nu om man ska spela ut sitt kontrakt som går ut 2027 då, om han är lika bra, så att,
ja, det blir det ju.
Det är inte ofta man skriver sådana långa kontrakt i den här serien heller.
Nej, precis.
Och i den åldern.
Nej, det är också så att det finns ju många aspekter. De har ju haft liksom kultfigurer och sådana som har, som jag tänker på, spelar som typ liksom Fällman till exempel, som är väl otroligt populär bland fansen. Men det är ju inte liksom den nivån som är aktuell för sådana stora flyttar, så att på så vis är det ju också, med tanke på det du nämnde, liksom Milos, du har Akin Kumiamod, du har Viljot Svedberg som vill till Ryssland. Wow. Det är liksom många aspekter som gjort Hammarby till ganska stukad liksom supporterskara under
den här. Billborn, han var ju den Södermalms liksom ikonen, eller ikonen, men i alla fall den här som var Södermalm personifierad, Hammarbyare som barspel, liksom att han fick sparken också. Det var här precis vad Hammarby behövde, och det var väl där som vi spekulerade på innan, att det var väl att gå och förlänga eller liksom att ge en topp 3 lön i Hammarby, så det gissar vi att han har fått.
Det gissar
också
vi att han har fått, ja. Vi får alltid mycket frågor om Varberg när vi ska spela in det här. Och då har vi, nu har vi ett Varbergs fynd.
Jaheim Burke från Hammarbys organisation, Hammarby Talangförening. En mittfältare som ska vara snabb, teknisk. Jag ska säga att jag har stenkoll på honom. Jag har gjort lite research. Och jag menar, det som talar för att han lyckas är väl Jocke Persson. Han har ju gjort succé med... ja, vad får man säga? Leftovers eller liksom spelare som ingen annan allsvensk klubb vill ha, och väldigt väldigt men spelare som ingen kände till liksom. Så att det är väl det som talar för att det blir succé här också. Sen kan man aldrig garantera det, men det är ju en spännande spelare som har gjorde väldigt många mål i division 1 förra året.
Shoutout till Varberg-supportrarna som är på tårna där.
Ja, det är kul.
Sociala medier.
Måste vara svårt att vara, liksom, hålla koll på alla som kommer till Varberg, för det är alltid några nya namn.
Det är helt omöjligt.
Det är helt omöjligt.
Och det är Sydafrika, det är Holland, det är Oskarshamn, det är Haninge tidigare.
Dyker upp en Tashreeq Matthews från ingenstans som är helt liksom fantastisk. Ja. Sen är ju frågan, hur länge ska Jocke Persson kunna koka soppa på spiken?
Jo, men det har vi sagt, det har vi sagt hela tiden nu.
Ja, men det är ju två, jag säger det varje år också, och så lägger ett varningens finger för att ska inte sagan hinna, ska inte hinna ikapp verkligheten snart, för det ska ju inte gå där.
Nej.
De ska inte kunna vara så etablerade som de är.
Det är konstigt. Jocke Persson fick ju, Mjällby försökte hugga honom här förra, eller inför den här säsongen. Han var ju för deras första var, men alltså tacka nej. Och det är väl inte helt omöjligt att han skulle kunna ta någon större klubb. Det är konstigt att inte han var aktuell för Hammarby till exempel.
Fast det är ju också så här, det är svårt hur han skulle fungera i en större miljö. Det vet man ju inte heller. Han passar i den där miljön. Sen är det ju lite känslan att det också är lite spel för gallerierna när han låtsas som att men vi har inte så mycket taktik nu. Vi ska åka och möta Norrköping nu. Ska vi bara sparka lite på
Nej, det är ju,
bara ett påhitt. Ja, liksom. Han har ju otroligt mer koll på allting.
Ja.
Så att skenet bedrar väl lite, men samtidigt, jag tror att han måste nästan fortsätta koka den där soppan ett tag till för att det ska vara aktuellt med en större klubb.
Så kanske. Mm.
Vi har lite internationella nyheter. Fönstret är stängt där ute för i de stora ligorna, men Barcelona, de går på en sån här Juventus PSG-modell nu. För övergångssummor, det har man inte pengar till. Så då får man gå på free transfer. Så det finns några där ute som är intressanta. Frank Kessi, Andreas Christensen, känns, det kommer rykten om att han faktiskt är helt klar för Barcelona.
Ja, det kommer rykten om att Kessi är helt klar. Det kommer rykten om att Azpilicueta är så gott som klar. Mazraoui ska de vara i förarsätet för. Jag vet inte vart de ska få plats med alla de här fritransfervärvningarna de verkar försöka göra klart med här och nu. Men om bara spontant, Kessi som kommer in, det är ju supervärvning till mittfältet, även om jag har svårt att se vart han ska gå in och starta. Lite förvånad att han inte, det känns, han kände till Premier League bound tyckte jag, mer eller mindre egentligen, och han borde vara aktuell för typ alla klubbar där egentligen med tanke på hans kvaliteter. Verkar bli Barcelona och där han väl får ungefär samma roll som Seydou Keita hade under Pep Guardiola där, som alltså lite mer den här liksom bollvinnartypen, tvåvägstypen som de saknar. Paulinho hade ju någon liknande roll lite ett tag där, även om inte, kanske inte lika lyckad, men likväl.
No.
De har ju inte den spelartypen på mittfältet. De har bara de här korta, tekniska, passningsskickliga spelarna just nu. Gavi tar väl ett gult kort varannan match i och för sig, men...
Men det är också problemet när du sätter den typen av mer offensiva spelare i en för defensiv position. Det var som när Jürgen Klopp försökte spela Thiago som ensam sexa, och han, det gick det som 3 minuter sen var han varnad. Därför att han kan inte spela duellspel på det sättet. Han kan inte tackla. Han kommer för sent in i allting.
Ja, det är ju ett problem. Gavi har ju för sig typ bara spelat eftersom det är hans första säsong, så vi kan inte säga att han borde spela annanstans på så vis. Nej, men Kessi som sagt, Christensen har de ju varit ute och tjatat som hela tiden liksom, att de ska vilja ha honom från Chelsea för att de vill ha in en till ny mittback, och han verkar ju vilja gå till Barcelona. Azpilicueta för att få in rutinen och allt det innebär ju självklart också. Mazraoui tror jag väl en del i också, att ja, men om vi plockar, han är jätteduktig och han har gjort det jättebra i Ajax, men samtidigt han har Raiola som agent. Barcelona är väldigt intresserad av värva Erling Braut Haaland. Mm. Det har väl en koppling där, naturligtvis. Mm. Men de är förvånansvärt aktiva. Sen får vi se hur mycket snack, liksom hur mycket verkstad det blir av snacket, så att säga. Det är ju oklart i de här tiderna. Det är ofta det är väldigt många spelare som är på väg att klara för vissa klubbar. Jag minns ju när Edinson Cavani så gott som var så klar för Atletico Madrid för något år sedan. Och det vart han ju inte. Det var ju, och det var ju ändå trovärdiga uppgifter som att han skulle vara där. Så vi får ju ta mycket med en nypa salt. Det är ju också mycket spanska uppgifter gällande att Kessi ska vara klar, Christensen ska vara klar och så vidare. Det är nog fortfarande inte helt hugget i sten på någon av dem, gissar jag på.
Nej.
Men saker gör de i alla fall och förbereder. Och nu går de ju ganska bra också, ska sägas. De har ju verkligen fått igång spelet när vinterövergångarna har suttit där, när de har fått in den här nya anfallstrion med Ferran, Aubameyang, Adama Traoré. Har ju fungerat alldeles utmärkt.
Mm.
Såg Zlatan fick en känga där av Leonardo, sportchefen i PSG.
Ja.
Det kändes ju som det inte var helt harmoniskt där. Nej, alltså, jag tänkte direkt att det måste man fråga han på nästa landslagssamling.
Zlatan. Ja, där är ju där finns några egon som
Leonardo skickar väl i för sig kängen lite hit och dit, och nu är en pressad kar nu också.
Men att Zlatan skulle han väntar på att Zlatan skulle tacka för allt han har PSG gjorde för Zlatan.
Jag tror Zlatan känner att PSG ska tacka honom för allt.
Det blir härligt att bolla upp den med Zlatan på nästa landslagssamling här i mars.
Apropå att hugga, när vi ändå var tidigare inne i Barcelona, måste man ju nämna Ronald Koeman har ju också tagit bladet från munnen. Han är ju sur nu på Barcelona, och han förstår inte varför Xavi fick mer tid än honom. Det förstår jag inte riktigt hur han kan se det som, med tanke på att han var där i 1,5 år och lyckades med ingenting.
Nej.
Xavi har redan lyckats implementera en ganska trevlig fotboll nu när han har fått lite spelare att jobba
på med. På ett halvår.
Ja, och sen så förstod han inte, jaha, om de kan värva massa spelare nu, varför kunde vi inte behålla Messi då?
Alltså, förstår han inte grundläggande alltså att Messi försvann? Nej, var... gör att ni kan, att de kan värva nu.
Det var en bitter man som uttalade
det. Det är ju Ronald Koeman, det är en sån jävla grinig jävel, så att det är fan vad tjurig han är.
Holländare överlag känns det ganska arrogant och griniga.
Det är lite så. Och du nämnde Haaland, och det känns ju som väldigt mycket...
Men hur ska Barcelona då med honom?
Nej, det är väldigt
oklart. Det måste vara helt omöjligt.
Nej, men det positioneras väldigt mycket runt om i Europa just nu för den där Haaland-flytten.
Den kommer bli
en sån...
Ja, det är ju den som är frågan.
Nu var ju Haaland på plats i München i veckan här, syntes han på...
Såklart han går dit i slutändan. Det är så uppenbart egentligen.
Alltså det var det jag sa i somras också. Alltså det... Ni kan hålla på hur mycket sätt. Bara kolla när Bayern München bara kliver in och tar honom. För att det är, han är Lewandowskis liksom efterträdare. Det är liksom, det är Bayern München. Han är i Tyskland. Det är Bayern München. Det blir så. Jag kan inte svara på varför det alltid blir så. Men det bara är så. Det är en naturlag.
Men... Fast ja, det som talar emot är väl just att det är att det är sån, alltså så här, allmän huggsexa om honom. Att det är Raiola som är agent i alltihopa. Att det går egentligen emot Bayern Münchens principer och sätt de arbetar att betala de extra summorna som skulle krävas förutom en övergångssumma och lön och allt vad det är. Alltså uppgifterna senast är ju mycket också åt olika håll och det är ju såklart...
Det är mycket Manchester City.
Ja, fast det är inte mycket, det är inte jättemycket snack om det i alla fall. Ja, nu är det ju, jag följer ju en del spanska medier. Det kan ju ha en del att göra med den bilden man får
vill
av
också väldigt
och
gärna, vill också väldigt gärna ha honom till Real Madrid.
Ja, det ska låtas vara osagt, men i det här fallet så sägs i alla fall Real Madrid vad klubben han vill till. Här finns ju dock ett problem. För att
Real Madrid... ska jag Mbappé först och främst.
Ja, det är ju det som är lilla kruxet. För att Real Madrids drömscenario det är ju att de får in killen Mbappé som planerat. Sen får du Haaland 2023. Det sägs ju att man har kommit överens med Dortmund lite smått om att ja, men vi kan väl lösa det. Dortmund är ju såklart öppna för att släppa honom 2023 istället.
Ja.
Men Haaland vill ju flytta nu.
Ja.
Och Real Madrid sägs ju kunna genomföra det nu också. Men då blir ju kruxet. De tar in Haaland och Mbappé på en gång. Vilket verkar vara någon form av dröm som de har.
Det låter lite framtungt med tanke på att ni kanske också behöver lite försvarare.
Ja, eller alltså det vet jag inte riktigt. Det behöver struktur snarare istället för Carlo Ancelotti. Så rör det ryktas i Manchester United.
Visst, ni fick in Alaba, men jag menar ni släppte både Ramos och Varane på ett jävla bräde liksom. Det känns som att...
Carlo Ancelotti till United, det låter ju sjukt.
Ja, men alltså den uppgiften. Vi vill komma till dem. Vi kommer till dem, för de är otroligt roliga. Men då är det också att man har Benzema. Och Benzema skulle man då kunna liksom... alltså liksom lite mer smidigt flytta på om man får dem på ett separata år. Men det är ju frågan hur man löser det där. Alltså ekonomiskt så borde det väl gå att genomföra i och med att Kylian Mbappé kom på fri transfer. Sen så kommer han ha en hutlös lön. Det räcker med bara att titta på vad PSG har erbjudit honom.
Ja.
Alltså spontant utan att ha någon form av liksom belägg för det. Så bara en magkänsla här är ju att det är inte helt otänkbart att se omvänd ordning. Haaland 2022, Kylian Mbappé 2023.
Men det förutsätter
att han förlänger med ett år.
Ja. Men det är det.
Ja, men alltså bara på att den kontraktslängden det pratas om nu, det är ju inte några långtidskontrakt PSG försöker signa med honom, för de fattar att det kommer inte gå. Det här enorma kontraktet som Le Parisien rapporterade om, det låg ju på 2 år till 2024, men ja, årsinkomst på 1 miljard kronor var det väl om man räknar in sign-on bonus. Det är helt okej lön.
Ja, det är helt,
helt sanslöst kontrakt som de ville erbjuda honom. Mm. Men bara sign-on bonus på 1 miljard, det är alltså det som var transferrekord för några år sedan. Helt uppåt väggarna.
Ja.
Men bara spontant så känns det att det är inte helt otänkbart på att Haaland finns en mer akut tillvaro om nu Kylian Mbappé. Då får han sitt år med Messi och Neymar där han får testa vingarna och ytterligare, och så får han väl sitta och vela där ett år till. Men frågan är om Real Madrid är villiga. De vill ju absolut inte att det ska ske, såklart, men att det kan bli en form av, det kan bli ett resultat av alltihopa.
Jag tycker det låter för stökigt.
Ja, men det är ju stökigt. Sen ska vi in Robert Lewandowski.
Nej, men jag tycker det är för stökigt. Alltså den typen utav...
Ett årskontrakt är väldigt...
Alltså den där typen utav... Alltså det är svårt att få till en speciallösning. Ska du ha liksom till flera olika speciallösningar, framförallt med de här agenterna som är inblandade.
Men grejen är att Haalands farsa har mycket att säga till om. Alf Inge, han har ju spelat i City.
Ja, jag vet. Och det är ju det liksom. Alf Inge har ju... Alltså han har ju... kopplingar till Manchester City genom sin farsa. Är han född i Manchester eller Leeds?
Det är väl Leeds han är född Leeds till och med, va? Leeds, eller blandar jag ihop det med någon annan nu kanske?
Leeds kommer det inte bli i alla fall. För de kommer spela Championship nästa år, tror jag. Men Manchester City finns det ju faktiskt, jag menar, en riktig koppling, och det finns pengar och det finns ju en position. Det har ju blivit
alltså,
mer och mer...
City är det logiska.
Men det är väl... City är det logiska, men jag säger, för mig, i min värld, om när jag tittar på det logiskt utifrån mina år och följer den här jävla cirkusen och kremlologin, och gudarna ska veta att jag sällan har rätt, men
ibland
då står det mellan Manchester City och Bayern München för Erling Brandt och Haaland. För
räknar du bort PSG?
Jag räknar bort PSG. Jag tror inte att han är så speciellt sugen på PSG. Jag tror inte att han är så att han bara går dit den högsta pengen finns. Det är inte, verkar det, inte vara
det,
så
det
han,
absolut,
han planerar
det är
sin
absolut
karriär
inte det. Det har...
Han är ung, han vet att han har flera kontrakt kvar i karriären. Han kan säkert spela för PSG om 5 år,
10 år.
Om 10 år till och med, om det är så, och tjäna jättemycket pengar. Nu vill han gå någonstans där han kan vinna titlar, där han kan fortsätta utvecklas. Han vill spela för en bra tränare, tror jag är jätteviktigt. Alltså en manager som man har respekt för. Pep Guardiola är ju definitivt en sån. Vi vet att Guardiola också kommer vara kvar ett tag till. Manchester City, vad det verkar.
Jag tror ju att han alltså primärt vill bygga en legacy. Han vill ju gå till en klubb där han kan skapa ett namn, där han kan vinna Ballon d'Or. Så var...
Med tanke på hans koppling till Premier League, till den engelska fotbollen, genom farsan och genom att han faktiskt är född där, och har liksom det känslomässiga bandet, så förstår han ju också så den och så bara att han är norrman, och hela Norges koppling till den engelska fotbollen. Den engelska fotbollen är ju liksom enormt mycket större i Norge än någon annan fotboll, och jag tror att han bygger sitt främsta legacy i en engelsk klubb. Och då att kunna göra, jag bara ser bilderna framför dig med liksom Alf Inge i den gamla Manchester City-tröjan på 90-talet, i övergångsvideon, och du vet så här, nu kommer sonen. Alltså, det är ju sådana grejer som Manchester City inte kan visa upp så där jättemycket av. Att titta, med vår historia, att det här är någonting som med känslomässiga band liksom. Det är inte det liksom den här versionen av Manchester City alltså, är så kända för. Men det tror jag skulle betyda jättemycket för dem, för de skulle kunna nästan se det här som en av våra på ett sätt, som de ganska lite kan göra med den.
Jo, alltså det är ju all logik och allting, all liksom rim och reson säger ju att City skulle vilja det, och att det skulle vara ett rimligt steg för Haaland. Ja. Nu utgår jag ifrån att det uppges ändå att Haaland själv vill till Spanien. Och om det nu är så att han skulle föredra Spanien, då är det två klubbar det handlar om. Det är Real Madrid och Barcelona. Det är därför vi fortfarande pratar om dem. Så att ja, det finns ändå någonting i namnen på de klubbarna. Det finns någonting i namnen fortfarande, oavsett hur allting ser ut, att Real Madrid och Barcelona har en annan attraktionskraft för de absolut största än vad en klubb som Manchester City har. Och det spelar ingen roll hur många katariska miljoner du pumpar in i det. Det finns vissa klubbar som kommer stå liksom över. Sen har den världsbilden rubbats något. Absolut. Och det är återigen, om vi då kommer tillbaka där vi börjar prata om, att Chelsea har ju byggt upp en status idag. Och den kommer ju från att, ja, det är ju 20 år som han har jobbat med det här, för att Chelsea ska nå den statusen egentligen som de har idag, att de kan attrahera de absolut allra bästa i världen. Det kunde de inte göra för 10 år sedan. Inte på det sättet som, alltså, i alla fall inte de här absolut, alltså världsstjärnor, ja. Men de här crème de la crème, Ballon d'Or-vinnarna, det är liksom klubbar som Real Madrid, Barcelona, Bayern München, tidigare Juventus. Inte nu för tiden kanske.
Nej, kanske inte. Nej, och sen, jag menar, sen är det ju det här med Bayern München, och det är ju bara mest för att de tar den bästa spelaren från Dortmund.
Jämt.
det är bara så det funkar.
Och är inte den bästa tränaren i Dortmund, så tar man ändå. Det tog ju Nagelsmann från
ja,
Leipzig.
Precis. Och behöver de någonting, så kollar de i skafferiet i Dortmund.
Det är ganska intressant läge ändå i Bayern München just nu, med att Lewandowski sitter där. Och det är ju ganska mycket snack hit och dit, där först var det väl Salihamidzic som gick ut och sa att, ja, men vi är intresserade av att förlänga med Lewandowski, han har kontrakt som går ut 2023. Mycket snack om att han ska flytta på sig då, att han vill bli såld i sommaren om han inte ska förlänga. Och sen har Lewandowski sagt, när han har fått höra om det här, att, ja, men det är första gången jag hör att de vill förlänga. Och att han snarare har blickarna mot, ja, och då sägs det ju återigen, han vill till Real Madrid, det kommer inte heller hända, men... Och Bayern München själva, enligt uppgifter i München, vill ju förlänga fortfarande med honom och fortsätta med honom på toppen. Han är trots allt en av världens absolut bästa, om inte den bästa anfallaren i världen här och nu. Ja. Det är bara att han har kommit i åren, man kanske vill ha något nytt. Men också, om de ska göra så med Lewandowski, då måste det ju typ vara Haaland. Annars är det ju en rejäl försvagning oavsett vad de värvar.
Ja.
Så det är och Lewandowski kan hämna ett jobbigt läge ifall det är så att Haaland ska till ett håll och Mbappé ska till ett annat håll. Då finns inte så många alternativ kvar, så hamnar han i en sån här, ja, Christian Eriksen situation egentligen. När Christian Eriksen ville flytta från Tottenham och alla jagade Paul Pogba och annat istället, och sen så fastnade han och så vart det inget av det.
Nej, jag var tvungen att googla lite här. Det var ju faktiskt så att det Erling, han spenderade sina 3 första levnadsår i Manchester. Så att man vet ju att de där bilderna finns
Men han är väl en Leeds-fan i grunden?
Ja, det tror jag. Jag tror att han växte upp som Leeds-supporter.
Ja, han har ju sett i Leeds-tröjor och allt möjligt.
Men det finns ju bilder på honom med farsan på Main Road och gamla arenan där i City-tröja, liksom konka runt på planen. Och, alltså, det måste finnas hur mycket sånt som helst. Precis sånt som ett lag som man liksom har...
Som City behöver.
City behöver. City känns ju lite plastigt och lite konstruerat på något sätt. Den där genuina liksom kopplingen till staden och mellan spelare och läktare och så här, den finns ju inte riktigt där. Och det här hade ju varit en sån grej som verkligen hade kunnat vara deras jävla superstjärna.
Men också sen att han är uppväxt, som du säger, alltså Premier League är så gigantiskt stort i Norge. Det var bara när jag var korre där i London, det var ju på alla arenor. Du trodde när du kom närheten så var det norska överallt typ. Det är helt sinnessjukt.
Ja, men det går inte att åka till Liverpool utan att höra det första man hör är norska och sen så hör man engelska eventuellt en liten stund senare.
Och just att han är uppväxt, för han är i den generationen som verkligen är uppväxt med det här, och det tror jag kommer spela in också när han gör valet.
Ja, tips, lägst odds skulle jag sätta på Manchester City.
Logiken säger det, men jag tror Spanien.
Ja, vi får
jag
se.
Har känslan av Spanien, alltså att han vill gå sin egen väg också.
Ja, det kan jag också tänka mig. Han är ju lite egensinnig, han vill ju gärna göra sin egna...
Och jag vill inte utesluta Barcelona att de på något sjukt vänster lyckas lösa det här också.
Det ser jag.
Alltså på något sätt lyckas.
Jag vet att Barcelona, det är ju liksom gigantiskt att spela där, som du säger. Det är liksom, det finns ju några klubbar som kan attrahera världens bästa, fast de inte är. Men hur ska de ha råd i det?
Ja, jag har svårt att se dem ha råd här och nu. Jag tror att nu fick de in Aubameyang som har liksom gått bra. De har en anfallsuppsättning som känns okej just nu.
Jo, alltså det här förutsätter ju naturligtvis att de tar en CL-plats och de fortsätter liksom utvecklas under den här våren.
Och får ett banklån.
Ja, ett nytt banklån. Kanske behövs en superliga också.
Ja, det kom ju också i veckan. Ja, Juventus, Real Madrid och Barcelona fortsätter jobba på med superlig. De sitter ju själva i den där båten.
Ja, fast de sägs ju inte göra det. Det sägs ju som att nu ska de ju fått med lite folk på tåget igen där. Bland annat ditt kära Liverpool ska ju vara ett av lagen som...
Det är väl inte helt bekräftade uppgifter.
Nej, det var väldigt många som också hugg på de där uppgifterna sett till hur obekräftade de var.
De förnekade ju nu det som direkt, men jag är helt övertygad om att FSG fortfarande är
absolut
med de här planerna. Det råder ingen tvekan om att de vill ju att det här ska hända. Men de inser också att det är liksom taktiskt lite dåligt läge. De måste lägga lite is på det ett par säsonger till nu efter fiaskot.
Också intressant att Čeferin var ute där och högg direkt då att det är helt sinnessjukt hur man kan försöka lansera en ny superliga mitt i ett pågående krig. Jag håller helt med. Kruxet är att UEFA samtidigt lanserar sitt nya format för Champions League och visar upp det.
Ja.
Det här nya ligaformatet.
Och FIFA vill ha VM vartannat år.
Ja, men det har de ju velat ha hela tiden. Jag förstår inte
det
varför.
Det blev de sågade också. Ja.
Kul värld.
Och det som också har kommit då är ju att Dortmund gör sig ju redo att sälja Erling Braut, och de sägs vara intresserade av Timo Werner, och han känns som att han behöver flytta
han
hem.
Behöver nog flytta på sig.
Han behöver flytta hem till Tyskland och börja om igen, för att jag menar, han öste in mål i Leipzig.
Han kan
inte ens träffa kortsidan liksom.
Han gjorde faktiskt 1+2 mot Luton här i kuppen. Så att, alltså,
ja, jo,
eller
absolut.
Var det till och med 2+1, jag minns inte. Men han gjorde poäng i alla fall.
Ja, i match som Chelsea höll på att torska ju.
Första i post-Abramovic-eran när de släpper in mål mot Luton efter några få minuter. Men de vann ju till slut. Lukaku gjorde mål också.
Ja, det är två kanonvärmningar där.
Just med Timo Werner kommer jag ihåg. När Malmö mötte Chelsea... Vad heter det? Borta så var jag där i Champions League, så var jag där och så pratade med en brittisk kollega, så han var någon som sa, he can't fucking score, it's amazing, he can't fucking hit the ball. Det var helt så här tokig över att Timo Werner.
Ja, han har haft det kämpigt. Ja. Han har haft minuspsyke sen han drog på sig den där tröjan för första gången, känns det som. Nej, hörde ni, vi måste knyta ihop den här. Det är mycket att göra den här fredagen. Ja. Alla frågor som jag skickat in, vi hann inte med det idag. Skicka vidare dem till Premier League-podden på måndag, så ska vi ta upp den. Det är mycket om Chelsea såklart och framtiden där.
Inga Varberg-frågor.
Det var, men vi tog ju upp Varberg.
Jo, det gjorde men inga frågor.
Jo, det dök upp någon Varberg-fråga också. men de får fan lugna sig nu. Nu har de fått vad de förtjänar. Men Sillypodden är tillbaka med en vecka igen. Och Premier League-podden på måndag fortsätter vi prata Chelsea såklart och allting som händer där. Eventuellt kommer det mer om Superliga också som jag inte ens orkar tänka på. Bra.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Trevlig helg på er.